måste först bara klia mina långa jävla smalben. Jag har fått så jävla mycket myggben. Jag har smörjt, vet vad jag har smörjt in mig med? Det finns en kräm här nere i Frankrike som heter repulsif. Min bristfälliga franska får mig att tänka på ordet repulsive på engelska, vilket betyder motbjudande ju. Så det är en sån här kräm man smörjer in sig för att lukta vidrigt, vilket jag har gjort över hela kroppen. Så jag sitter i ett rum nu, luktar träsk. Och jag har ändå kanske 400 myggbett på mina långa, inbjudande vader som myggorna. Jag äter ingen kryddstark mat heller. Är det därför myggorna gillar mig?
Det börjar alltid med att det är någonting, någon jävla defekt du ska adressera.
Nej, men det här är ju ändå ingen krämpa. Men jag tror, jag fattar inte ens att det fanns myggor i Frankrike. En stor behållning med semestern är att läsa om att det är mygginvasion i Dalarna. Och så är man någon annanstans och tänker man, ja, där har de det jobbigt. Men här har jag inte det. Jag fattar inte det. Vem hade kunnat ana att det fanns myggor i Frankrike? Det trodde jag inte.
Finns det myggor i Afrika?
Ja, där är de jättefarliga.
Ja, det känns väl lite halvrimligt att det även finns i Frankrike kanske. Jag har en jävla bristning i min vad som jag inte kan prata om tyvärr. Därför att jag känner att jag orkar inte heller bli en sån människa som du. Det är bara en av oss kan vara på det sättet. Ja. Så vi pratar
inte
om
detta. Vi säger istället... Välkomna till Filip och Fredriks podcast. Det är mycket, jag känner mig faktiskt levande och klar i skallen förhållandevis med semestermått mätt. Det finns mycket jag vill prata om idag. Och jag vet att du är ute på resande fot. Jag vet att det kanske var partaj igår. Jag vet inte vilket skick du är i denna morgon, Los Angeles, det är onsdag kväll i Sverige.
Jag är ganska bra skick, det låter trist, men jag går, nu menar jag så ofta så lägger mig först nästan i det här ambulerande gänget vi är, som då har liksom gjort små resor under den här märkliga tiden. Nu sitter jag i ett gästhus, i ett Frank Lloyd Wright-hus i Ojai, som är helt jävla otroligt.
Frank Lloyd Wright är alltså en arkitekt, en av få arkitekter jag kan namnet på. Jag kan det för att Simon Garfunkel gjorde en låt om Frank Lloyd Wright, som de gjorde för att Art Garfunkel pluggade arkitektur, och Paul Simon kallade ibland Art Garfunkel för Frank Lloyd Wright som ett skämt. Ja, det är luddigt skämt.
Ja, det är väldigt fantastiskt där. Jag sitter ute i liksom ett litet kylrum. Vi har ett sovrum, och sen ska man, utanför det så har man liksom ett litet rum med bara, som är liksom är lite öppet, och man ska då kunna kyla ner sig på nätterna.
vänta, är det som en vinkyl för människor?
Ja, nej, men det här är ju gamla grejer, så att det fanns inte AC i det här huset när det byggdes. Så då var det väl på nätterna så kunde man liksom var inne i huset, men så behövde man kyla ner sig lite, så gick man ut här. Det är från 1909 eller något sånt där, det här jävla huset.
Jag vill inte fastna i det här kylrummet, men jag blir ändå nyfiken och vill därför få closure på detta.
Nej, men det är inte så att jag använder det kallades kylrum.
På vilket sätt kyls man ner i det? Är det liksom isklabbar på vägen?
Nej, men det är öppet, och sen är det liksom det är myggnät överallt här istället, så att säga. Ja. Det är lite svalare här på kvällarna än vad det är i Los Angeles, ska jag säga. Det är otroligt fint här, är det verkligen. Och så har man, det är liksom en balsal lite längre ner där vi ska ha middag ikväll då. Det är gammalt, och Frank Lloyd Wrights egna jävla öppna spisar man designat med händerna, och så är det hiking trails här när man går rätt ut i bergen, och det är sagligt. Någon gammal bank, man älskar när man läser om att det är en gammal banker i början av 90-talet som had a lot of resources som byggde det här stället. Det är så det formuleras.
Fan, att ha mycket resources at your disposal, och så där, men där borta vore det schysst med ett litet
kylrum. Ja, men jag tycker att alla de som gör det ändå, vilka som är de där så här, som använder sina resurser. Vi är massa rika människor som säger man, ja, den jäveln smällde upp ett hus på Lidingö. Ja, det är bara trist. Visst, det kan ju finnas en svensk arkitekt man använder sig av på den tiden. Men det är ändå, jag kan respektera folk med resources som anlitar ikoniska arkitekter, så att säga, för att göra någonting. Så det här är ju numera lite av ett någon slags klassisk. Det är liksom att bo i ett museum nästan.
Okay.
Ska sägas.
Jag vet att du var lite exalterad förra veckan, för du trodde att du skulle hyra den gamla filmproducenten Jerry Weintraubs. Eller producenten, han producerade även liksom musikgaler och sånt. Jag tänkte att det vore så perfekt om du kastade en del pengar på att hyra ett hus som betyder så lite för så många. Det vill säga, Jerry Weintraub är liksom, det är
inklusive mig själv.
Ja. Ja, men det är en sak, hyr man Sinatras hus i Palm Springs, ja, det är tydligt, då kan man åtminstone säga, här satt han och nynnade på My Way. Vilken idiot som helst kan bara fabulera fritt kring det. Men att liksom lägga ut på Insta, ja, här sitter jag och chillar i Jerry Weintraubs hus. Det är liksom pengar i sjön.
Det finns någon restaurang i Los Angeles som jag tror också har Jerry Weintraubs meatballs, just like Jerry wants them. Någon sån här super jävla värdelös så beskrivning av det. Men det är massa dåliga så här, hyllningar till gamla filmproducenter i Los Angeles och Palm Springs och så här. Och han är väl en av dem. Men jag hade ju nästan, vi skulle hyra Frank Sinatras hus. Men när man förstår att det kan bli riskfyllt när det står att man ska prata med små bokstäver mitt på dagen inne i huset.
Det kan ju också vara riskabelt, föreställer jag mig. Vi pratade för några veckor sedan om när jag hyrde Bengt Michanek, Aftonbladjournalistens lägenhet på Kungsholmen 96-97 någonstans, och höll på att liksom avlida av stress när jag då spillde lite rödvin på en av hans fina mattor. Att ta med sig ditt gäng, Brian, alla de här andra, riktigt i gasen kan jag tänka mig, river ner mingvaser till höger och vänster. Det är väl liksom hus man i princip hyr ut för att kunna då, för att folk ska riva ner grejer som man sen kan stämma.
Jag tror inte att Frank Sinatra gillade mingvaser. Det var ett, okay, ett sånt här,
en platt observation.
Ja, det var det lite. Just att mingvaser har liksom blivit något slags, det har verkligen blivit symbolen för att förstöra ett hus. Åh, mingvasen gick i 1000 bitar.
Ja, verkligen. Ja, men det är liksom, det är människan som inte kan någonting.
Bättre
jag,
kan
jag,
du.
Ja, jag håller med dig, men jag orkar heller inte. Jag kan ju ingenting och sånt där. Och då är jag och många med mig då, hemfaller då. Vi graviterar, ett verb vi då använder, mot mingvaser när vi ska exemplifiera vad som kan gå snett i ett hus. Men du har rätt i det.
Här är det liksom platsbyggda Frank Lloyd Wright-soffer och sånt där. Det är värt mer än många mingvaser.
Men det finns en tydlighet i att Brian råkade välta en mingvas på fyllan än att Brian råkade sätta sig fel i en platsbyggd Frank Lloyd Wright-soffa. Det har inte samma liksom ring.
Men ska säga, så Brian är här. Jag vet inte om han har gått upp än, jag tror inte det. Otrolig historieberättare var han igår kväll. Och visst var han i den så kallade gasen. Det ska gudarna veta.
Fan, det är liberalt i det där gänget.
Och sen
knulligt och liberalt.
Sen berättade han då att han, hans polare, som jag också känner lite grann, satt i fängelse i Tent City i Phoenix, eller om det är Arizona någonstans. Känner du till det fängelset? Legendariskt. Nej. Inom citattecken fängelse som stängdes för kanske 3 år
fängelsernas
sedan.
Fängelsernas mingvas kanske.
Ja, men det är ett go-to-fängelse om man ska beskriva ett liksom fängelse som är misär. Fast Guantanamo känns som det har blivit mer den, eller liksom
det finns väl Sing Sing. Det finns ju mycket Bangkok Hilton.
Oj, vad det finns många. Ja, så är det verkligen. Jag hade inte hört talas om Tent City innan, men det som är då, det som var det otroliga med det är att det är ett utomhusfängelse då i den då arizonska hettan på somrarna.
Okay.
Och ganska långt in på hösten också. Och han den här då, det var någon slags polischef i just, om det är Tucson eller vad fan det är, någonstans i Arizona, som han liksom beskrivs än idag som en fascist. Det var ju den första, tror jag, som på något sätt Trump benådade när han kom till presidentskapet. Men den här mannen, han ville...
Du har benådat Roger Stone också.
Ja, ska vi prata om det eller?
Nej, det orkar jag inte.
Intressant ändå, Roger Stone är han ju.
Ja. Ja, men mest för att han är så öppet sexuell. En människa som kommer till den absoluta toppen ändå, bland rådgivare och skit i Washington-soppan. Det finns nästan inga skelett i garderoben hos några av dem. Han har liksom varit öppen swinger och sexmissbrukare hela sitt liv och har ändå liksom som en flipperkula klarat sig undan alla de här skandalerna. Nu blir han också pardonad av Donald Trump och kan liksom bara dansa vidare, knulla vidare.
Ja, han är gammal nu dock, ska sägas. Ja,
det finns preparat.
Men han har den här, det som vi ändå chockerades av, det får vi väl ändå säga, i Alla mot alla, när vi insåg att Hans Wahlgren, Pernillas pappa, Kristina Skolins man och så vidare, att han var väl helrakad så sent som förra sommaren när han badade naken.
Ja, jag tror att Kristina skulle inte åka det på Insta, lägga ut då en kort sekvens när hennes man då bara naken, och man såg då det var ett kön som inte ens var rakat. Det var nog ta med fan vaxat, eller det var, om det var liksom något annat. Det finns ett preparat som heter Vit, vet jag, som man kan då hårborttagningsmedel. Jag tror att han, det var så slätt så att det liknade, det var helt friktionsfritt.
Ja, och det var ju väldigt, det var
Hans Venusberg.
Det var fascinerande. Roger Stone ser ju ut på det sättet också.
Friktionsfria Venusberg på gamla män. Det är inte jätteaptitretande,
ja. Men det, jag vet inte, eller så har det blivit det, att det går varvet runt på något sätt. Så till slut blir det där en aptitretare.
Filip Hammar äter sin förrätt från Roger Stones helrakade Venusberg.
Men åt inte du helrakade vi inte mig en gång i tiden? Och åt, i Japan så åt du sushi på mig, för att det då var någon slags myt att man kunde göra det, eller hur?
Ja, vi testade det faktiskt. Det finns en fin bild på det, vi kallar ut på Insta.
Och så jävla sjukt då att vi kollar inte när vi kommer in på restaurangen om vi får göra det här. Utan Paul Hollander tycker bara att vi ska göra det. Och sen så står någon bara,
lägg dig naken på bordet in. Först beställer vi sushin, så den är inne. Sen fort som djävulen får du får minimalt med kläder på dig. Sen bara fläker du upp dig själv på bordet naken. Fredrik placerar ut sushi, hoppas att ingen märker någonting. Och sen kör vi bara, ja, det var, jag minns att de här, jag gillar ju inte mycket olika sushibitar. Jag gillar ju lax med ris. Det är den lax nigiri. Och allt annat är liksom jag lite mer skraj inför. Men även de här laxbitarna, det var som att de smakade lite mer kön. Fast jag kanske tog dem från din bröst.
Samtidigt är det jag framförallt tänker på, jag tänker om det är liksom en polisstat Japan. Jag vet inte, ibland man gjorde saker när man var yngre som man kanske inte riktigt skulle våga längre. Ja, kanske därför man har blivit lite så, ja men vad fan, en fin sushi restaurang, jag klär av mig naken. Kom igen.
Ja, men vad ska, det skulle väl ändå kunna bli en diplomatic incident om vi plockas undan i något liksom fängelse i 25 år för att vi ätit sushi på.
Jag kan inte svara på det. Men jag skulle i alla fall berätta då om det här Tent City.
Tent City,
ja. Ja, jävla obehagligt ställe verkligen, och den här mannen var obehaglig överlag och
han som hade fängelset, ja.
Ja, hade och hade, inte som hade. Vad fan är det med dig?
Nej, men vad fan? Han som var the warden. Ja, men han hade
mingvaser och man har ett fängelse. Det är sommaren har verkligen slagit till.
Ja, men jag har mycket att berätta.
Ja, jo, men i alla fall då ska vår kompis som åkte in där då. Jag känner honom också.
Ryans kompis har suttit inne i Tent City helt enkelt.
Ja, jag känner honom.
Ge honom
också.
Ge ett namn nu. Hitta på ett namn till honom.
Han heter Mike.
Han heter Mike. Ja. Oh, är det Mike som jag har träffat?
Nej, han heter ju inte. Nej. Mike såklart.
Nej, okej. Okay. Vad synd.
Ja. Nej, han heter Marty. Du har träffat honom.
Marty, men han har jag träffat. Han som körde sin bil av en pir en gång.
Ja, det kanske han gjorde en gång i tiden.
Han har levt.
Men han då skulle checka in. Det är roligt att checka in, det är också slött att säga. Man checkar in på Four Seasons i Hawaii, men man checkar också in på Tent City. Olika typer av check-ins. Och då får han får något meddelande innan att man ska, när man
checkar. Jag undrar verkligen om det fortfarande är så som det så länge har gestaltats på film, att när du checkar in så lämnar du ifrån dig dina personliga tillhörigheter.
Ja, gud,
och sen när du checkar ut så får du tillbaka dem.
Ja,
är det så?
Så
det var väldigt, det var det enda som var bra med Wall Street remaken som kom 10 år sedan kanske. Shia LaBeouf och Michael Douglas och så vidare. I trailern så checkar Michael Douglas karaktär Gordon Gekko ut från fängelset, och när han då får tillbaka sina grejer, det här är 2010 kanske, så har han då en telefon från slutet på 80-talet som är en av hans personliga tillhörigheter, för att då illustrera hur lång tid som har gått. Det är ju en väldigt bra scen.
Ja, då sitter då manusdoktorer runt om i världen och runkar tills de sprutar massa saker omkring sig för att de tycker det är så tydligt och bra. Så är det. Manusdoktorer, det problematiskt släkte, men vi ska inte prata om dem nu.
Säkerligen.
Men vår kompis då, Marit ska checka in där. Han är, det är en liksom storväxt, cool, orädd människa. Men att komma till Tent City är ingenting att leka med. Han ska inte sitta där så länge, utan de liksom, det var det som det var känt för också, att de bara blandade folk, vare sig du kanske hade gjort ett mord eller om du hade åkt dit för liksom rattfylla. Det var ju att skapa
gjort
skräck.
Ett mord. Den verbala förmågan är inte bara dålig.
Nej,
något
det är sant, det är sant.
Om du har du gjort ett mord eller? Ja, då får du sitta i det rummet.
Men så Marty kommer.
Vad hade han gjort, Marty? Vad hade han gjort den här gången?
Nej, det var väl, jag tror att han hade åkt dit
rattfylla säkert
tre gånger, och sen hade han åkt tillbaka till delstaten utan att aktivera sitt körkort igen. Skitsamma. Men han har suttit lite överallt, tror jag, den här mannen. Men så kommer han in, och så hade han fått en lapp innan att du ska ta med dig då pengar, alltså mynt, till the vending machines. Han ska ta med sig liksom ombyte. Något ombyte får man ta med sig.
Han har en checklista på saker man ska ta med
sig.
Ja,
det är inte mycket. Det är en bok. Nej. Och sen är det då ett hänglås. Så han kan, så you can lock your shit away, som Brian sa. Så han kommer dit och sen inser han, fan, jag har bara... Nu jag glömt köpt ett, man borde kanske haft ett sånt här hänglås med kod och inte med nyckel. För då måste jag gå runt med den här jävla nyckeln.
Just det, var lägger man nyckeln?
Så han kommer dit, går in genom en dörr till, och så säger han, det sitter en kvinna, säger han så här, är det okej att jag har det här hänglåset med nyckel? Hon bara, ja, ja, du gör precis som du vill. Okej, säger han. Och så vänder han sig om och så ska han gå. Då har han bara med sig, han har bara med sig det hänglåset. De andra grejerna ligger kvar i något väntrum. Så går han, ska han vända sig om, så är det båda dörrarna låsta direkt. Well, well, sir, once you pass through that gate, you won't be able to go back to that room again, säger de.
Så någonting. För att han går in och ställer frågan om hänglåset, så glömmer han sina personliga tillhörighet som är viktiga för honom.
Så det han har kvar då är sina personliga, de kläderna han har på sig, ett par jeans och en t-shirt och ett hänglås med nyckel som han inte har någonting att låsa in i. Och inga, och inga pengar heller. Ja, så går han ut i alla fall, och som man beskriver det då enligt Brian, liksom, fullständigt skräckslagen när han kommer ut.
På ja, kan, alltså så här, det man verkligen fantiserar om är ju de första stegen in på ett som är riktigt hardcore fängelse. Man förstår, nu är det läge att ha lite alfa energi här, så att inte folk omedelbart liksom drar slutsatser. Den där jäveln kan vi liksom stampa på. Man har det inte i sig, men man måste försöka utstråla någon slags pondus för att inte bli någon slags bitch där.
Och han har ju egentligen, har ju alfa pondus, men han kom att berätta lite senare för Brian att han under 10 dagar inte öppnade munnen när han kom till fängelset. Han sa ingenting, han pratade inte med någon på 10 dagar.
Det kanske är klokt. Det kanske är ett tips till lyssnarna, om ni hamnar i sånt där tent city eller annat fängelse, säg ingenting.
Så blir han i alla fall då tilldelad sitt tält. För det är massa olika tält.
Men är det här någon slags, kommer du ihåg den här Fire Festival dokumentären om den här liksom, ja, men om det här fiaskot, massa influencers skulle åka dit och skulle de bo i tält på en strand, och då, det är liksom lite premium tält ändå. Det är antagligen, det kan liksom inte vara ett tält man sopar upp från fjällräven här. Hur ser det ut? Det är alltså ute i öknen, ett stort staket antar jag, runt en mur runt alltihopa, och så är det då helt enkelt tält man sover i.
Ja, på något jävla sätt. Ja, det finns nog bilder på det här, för det är väldigt omdebatterat. Men han går in och så liksom står det öppningen till tält. Där sitter någon, som man sa, det är ett gäng mexikaner kanske, som man sa, som sitter och verkar känna varandra. De har bandanas på sig. Han står där och ska då säga, ursäkta, jag ska också sova här. Man kan ju förstå, de spelar kort, som hur det är enligt Brian då. Ja, det är en klyscha onekligen. Men man kan förstå paranoian, skräcken, allt man känner när man ska säga, hallå, här ska jag sova.
Ja, man skulle kunna bli lite självmedveten i den situationen.
Så han säger inte ens, han ställer sig bara öppningen, och då tittar en av killarna upp på honom. Wow, what's going on? 90210? Så otroligt bra. För det är då alltså, det är Beverly Hills postnummer.
Och, ja, det är det. Och serien givetvis, ja, då. Och de tycker att han ser ut som en jävla Hollywood.
Ja, det gör han ju inte för 5 jävla öre.
Fikus i
deras, och det gör han inte för 5 jävla öre. Han överlever i det här fängelset i en lång period, och han snackar inte med någon, lever sitt eget liv. Det som var en av grejerna med Tent City då, som var också, som gjorde att det betraktades som tortyr och sånt där, var att det blev ganska ofta under sommaren en slags sandstorm. Mm. Och då fick ju alla panik där in. Och plötsligt så hör han att något är på gång. Han fattar inte vad som ska hända. Och alla de här andra killarna i hans tält, och börjar sätta liksom sina t-shirts över ansiktet och sådär liksom, för att skyddas innan det sker. Marty, ja, till slut gör han det också, så han skyddar sig lite grann. Och det blåser något så inåt helvete, och alla ligger där och panikskriker. Jag kan inte riktigt förstå hur jobbigt det är, men jag antar att det var jobbigt.
Men jag kan ändå tänka mig att en sandstorm inte är kul.
Nej.
Vill du vara med om en sandstorm, eller vill du helst slippa det? Du skulle man helst slippa.
Och det som händer efteråt då, det är att det börjar sen regna som djävulen, så att hans och de här killarnas tält bara, det liksom kollapsar över dem. Mm. Så han ligger där och du vet, han liksom har, sanden har blivit våt, och han bara gör allt för att kunna chippa efter andan eller Brian och så. Så till slut liksom lyckas han krypa ut ur tältet, och tänkte, åh, jag överlevde. Och så lakanen är helt, du vet, bruna och blöta, så han tar dem liksom, tänker, nu måste jag väl ha nya lakan. Då går han runt där livrädd, och går bort till en vakt som står där, och så säger han, excuse me, do you know where I can get new sheets? Då säger han, you get new sheets if you know where you can get new sheets.
Bra. Jag läste häromdagen bara någon artikel om när Coca-Cola skulle lansera New Coke, för att nu ska vi då spöja Pepsi, och så hade de då någon slags liksom annorlunda smak på det. Folk blev galna, vansinne, ingen köpte det här alls. De var tvungna då att liksom slänga ner New Coke och lansera då vanliga Coke, helt vanliga Coca-Cola, men de kallade det för Coke Classic, eller Classic Coke, vad det nu var. Och efteråt då så frågade de vdn, var allt det här bara en PR-kupp? Var det bara ett sätt för konsumenterna att förstå hur mycket de egentligen älskar denna nationalklenod som som är Coca-Cola, denna dryck. Var det ni var ute efter hela tiden med detta? Och då sa han bara en kort replik som jag kommer att tänka på nu när du sa det där. Då sa han, well, we're not that dumb and we're not that smart. Vilket jag tycker är så jävla bra.
Det finns en enkelhet. Det är en lätthet i formuleringen.
Ibland tänker jag att svagheten med att podda och att ägna oss åt den typen av free-flowing samtal som du och jag gör, jag tror att det är bra på ett sätt. Jag vet inte vad du kommer att säga, du vet inte vad jag kommer att säga. Jag hörde någon intervju med någon som har pluggat skådespeleri hos någon Stanislavski eller någonting, som sa att om man är intresserad av det man gör som skådespelare, om man är intresserad av det man gör i scenen, om man håller på att skruva upp en bänk eller vad man gör, då blir man intressant att titta på. Och då tänkte jag att i bästa fall när du och jag poddar, jag är intresserad av vad du berättar, för jag vet inte vad fan du kommer att säga. Jag vet ju ingenting av vad du kommer att säga, och vice versa. Så på så sätt, är man intresserad av det man gör, då kan man också vara intressant att observera för andra eller att lyssna på som en podcast. Men avigsidan med detta då, att jag inte vet vad jag kommer att säga om 5 sekunder och jag inte vet vad du kommer att säga om 1 sekund, det är ju att man inte kläcker ur sig den här typen av bevingade ord så ofta som om man sätter sig ner och filar lite grann.
Nej, men det där var precis, men den där vakten i Tent City hade ju inte filat, så att säga.
Han är ju bara en begåvning.
Jag tror att det till och med var, you get new sheets if you know how to get new sheets, kanske sägningen var.
Marty's memoarer skulle ju kunna heta.
Ja,
det.
Verkligen, inte så säljigt.
Nej, men det är gåtfullt och spännande, ja.
Vi är denna vecka sponsrade av Foodora, och Foodora finns faktiskt där du är i sommar, Fredrik.
Ja, men så är det ju jämt med Foodora. Det har blivit ett slags uppsving för mig och för dig också, tror jag, det här med att beställa hem käk just under pandemin. Så att man känner, man pallar inte gå till restauranger, men man gillar tanken på att stötta restauranger. Jag hatar ju också att laga mat. Att få hem god, ny, fräsch mat till tröskeln är för mig en vana som har eskalerat exponentiellt den här våren och sommaren. Jag tycker det är toppen, tanken på att få tacos i solstolen, luta sig bakåt, det kommer färdiga grejer, och bara käka, och så känns det som att man typ har åstadkommit någonting när man har fått det hemskickat. Jag tycker det är magiskt.
Den här sköna sommarkänslan, man äter tacos i solstolen och låter alla såser liksom bara rinna ner över ens bara överkropp.
Man går och badar sen, det spelar ingen roll hur grisig man än blir. Har du inte använt Foodora tidigare får du 75 kronor i rabatt på din första beställning med koden Filip och Fredrik. Filip och Fredrik, detta gäller ej gamla online pizza kunder. Denna kod är giltig till och med 6 augusti 2020. Det är ju ett kanonerbjudande. Utnyttja det redan ikväll eller i helgen. Vi säger stort tack till Foodora.
Vi är denna vecka sponsrade av NetOnNet. När du behöver någon hemelektronik till lagerpris, ja, då ska du tänka på NetOnNet. Det är ju snabbt det här, och det är enkelt, och det är alltid till lagerpris.
Jag gillar ju det här väldigt, väldigt mycket. Jag har ju då en uppåtgående kurva. Det här året har jag handlat om kurvor. Min kurva som går uppåt handlar ju då väldigt mycket om hemelektronik och beställning på nät. Jag tycker att det här är jävligt smidigt. Jag har återupptagit en del av mitt tv-spelande också. Det finns ju väldigt mycket sånt på NetOnNet, givetvis även andra saker, givetvis.
Ja, det handlar om fri frakt också, eller till och med expressfrakt. Du kan få din vara då, vad det nu må vara, inom 4 timmar. Beställ klockan 12 exempelvis och hämta det här mindre paketet då i din instabox klockan 15, om det är möjligt, ska sägas, från din adress. Eller så kan du få den då hemlevererad, den här datorspelet eller kanske en tv. Det kan man få hemlevererat redan samma kväll då till sin dörr.
Eller om du vill hämta dina prylar direkt, då åker du till någon av deras 27 lagershoppar. Gå in på netonnet.se, browsa runt där, förälska er i alla möjligheter som finns. Vi säger stort tack till NetOnNet.
Men jag säga, sitter man här kvällen igår och folk dricker och det är ett jävla tryck, måste jag säga, på ett härligt sätt. Sommartryck och människor som har befunnit sig i Kalifornien, så här, när man liksom är i en privat sfär och i en privat, på en privat tomt liksom, i ett hus, då känner man inte av det här jävla viruset. Annars är det ju, ligger det ju som en jävla våt filt över Los Angeles, Kalifornien hela tiden. Man glömmer liksom bort att vi är fria, känns det som, på det jävla sätt. Men det, och här pratas det blir liksom, det pratas ju alltid om Trump här. Det är så, det är jävligt trist i förlängningen naturligtvis. Det känns som att, vad skönt det kommer bli om man förlorar nu, för då kommer folk liksom börja prata om något annat på riktigt. Det är så här, jag är trött på det här, och så kopplas allt tillsammans, du vet, hur dåligt han har hanterat pandemin och du vet så här, ah, well, En av våra kompisar här var tidigare tillsammans med Ivanka Trump då, som, aha, är hans
den
dotter.
Blonda dottern. Ja, det är kanske hans enda dotter, ja, också. Ja,
mm, ja, precis. Ja, ja, men och då sa den personen, och han sa att the worst thing with Ivanka, sa han, är att hon så här, she knows better than this. She just went for the power. She knows that her dad is crazy. Ja, han menar att hon är ganska trevlig, smart tjej, men när makten började liksom, när hon började se det där torna upp sig, så kastade hon alla sina jävla ideal åt sidan. Och då sa han att det bästa med det här nu är att hon kommer straffas för det, som han sa. För att det enda den familjen har slagits för i hela sitt liv i New York är liksom att få bjudas in i de fina cirklarna. Så att vara en del av New York-aristokratin. Mm. Och alla de dörrarna är nu stängda, som han sa. Allt hon har jobbat för i hela livet, där kommer hon aldrig få igen.
Jag ska kanske inte ifrågasätta det här, men det är ändå, det är någonting som amerikaner älskar, är ju en second act. Det vill säga, de tycker om, ja, det där var den gamla den personen, nu finns det en ny den personen. Det finns en sägning, jag tror det är Scott Fitzgerald som sa på 20-talet, there are no second acts in American lives. Det kanske var sant då, men jag tror inte det är sant längre. Jag tror verkligen att folk skulle älska att så här, förlåta och nu och bli kuriösa, då blir de kuriösa, spännande, de här människorna. Tänk, för 4 år sedan var hon i Vita huset och höll på med liksom sin pappa och sådär. Nu håller de på med den här välgör. Hon har verkligen turned her life around.
Hans skit har ju skvätt över på hela familjen, så att säga. Det kan vi väl säga.
Ja, det är klart.
Men, och då berättar han att hon har en ganska solid konstsamling då i sin lägenhet på Upper East Side någonstans. Och bland annat har hon då en Richard Prince-målning. Jag vet inte hur bekant du är med Richard Prince.
Det är ingen Ming-vas-konstnär, så att säga. Det är ju mer Picasso.
Nej, det är inte, men han är ganska stor ändå, får man lov att säga ändå. Amerikansk. Ja. Legendar på alla sätt och vis. Han gjorde bland annat konst av den här Marlboro Man-mannen. Mm. Har han liksom gjort tavlor av. Ja, ah, skitsamma. Då berättar hon någonstans i en intervju att hon har en Richard Prince-tavla. Och att hon är väldigt stolt över den. Då har tydligen Richard Prince gått ut och sagt, härmed är det där inte min tavla. Jag avsäger mig den tavlan. Du får aldrig sälja den som en Richard Prince-tavla, eftersom jag inte har gjort den tavlan, anser jag, längre.
Det är väldigt intressant, principiell. Jag läste precis någon bok av, jag vet inte hur kuriös man kan bli i sitt läsande under sommaren, men jag läste då en bok. Nu är jag långt ner i högen av vad som är rimligt att läsa, men en bok av Hollywood-producenten Irvin Winkler, som ingen har hört talas om. Det är som Jerry Weintraub egentligen. Han har också läst en bok om. Jag gillar ju sånt där. Men han berättade att han producerade filmen Raging Bull, som Martin Scorsese regisserade. De Niro gick upp 40 kilo för att spela liksom Jake LaMotta som gammal boxare och så vidare. Skitsamma. Då har de jobbat med den här filmen i 3 år. Och de är helt utmattade. De har en enda scen kvar att få färdig ljudbearbetningen på. Och det är en väldigt liten karaktär i filmen beställer whiskyn Curry Sark, som för övrigt var Harry Shines favoritwhisky också, inne på någon bar. Det är bara skitsamma.
Som för övrigt var, visst,
det är en perifer, det är en scen som inte betyder någonting. Och då säger Scorsese, klockan är liksom 2 på natten, de måste skicka filmen till labbet nu, det är för, du vet, allt står still, vi måste skicka den här nu. Och han säger, jag tycker inte jag hör riktigt att den här skådisen säger just orden Curry Sark, men det är bara för att du har suttit här inne nu i 4 veckor oavbrutet, hög på cola och liksom helt förstörd och fried i hjärnan. Vi måste skicka den här filmen nu, det spelar ingen roll. Man hör att han säger Curry Sark, det spelar heller ingen roll om den här birollsfiguren, vad han beställer för whisky. Man ser att han beställer någonting i baren. Och då reser sig Scorsese upp. Ja, i så fall så är det här inte en Scorsese-film. Då tar jag mitt namn ifrån den. Och så stormar han ut i rummet. Får de sitta i 2 minuter till, fila till det här jävla Curry Sark-sägningen. Men det är liknande drastisk sägning, det är så här, jag har ingenting med det här att göra längre.
Ja, men jag undrar, jag tycker nästan fascinerande av, i fallet Scorsese så blir det liksom lite svårare att säga, det är ingen Scorsese-film om den nu till slut når biograferna. Men funkar det där, tro att Richard Prince säger, det där är inte en sån tavla, så Bukowskis kan inte sälja min Richard Prince.
Nej, problemet med konst är ju alltid att den där, på samma sätt som Steve Wynn då, den här jävla liksom hotellägaren i Las Vegas, han ramlade väl igenom någon jävla tavla som var skitig från början, satte armbågen i den, och då blir den sen ännu dyrare.
Ja, det var en Picasso-tavla, ja, precis.
Och då blir det verket ännu intressantare, för verket i sig som redan hade en story, Picasso har målat en fin tavla, oj, symboliken i att en sten nyrik hotellägare i Vegas ramlar igenom den, det skapar ett skimmer och ett lager till hela berättelsen om tavlan. Den blev dubbelt så dyr genast. Det kunde inte Steve Wynn förutspått när han fick panik med armbågen rakt igenom en tavla. Men är det inte samma sak här? Den här tavlan blir ju ännu intressantare nu för att han har tagit sitt namn ifrån den.
Jag ska fråga dig, för jag tänkte mycket, jag och Agnes åkte upp hit igår, och så av en anledning så satt vi och lyssnade på John Lennon. Jag vet inte, hela tiden, och vi pratade bara om vad härlig John Lennon var, men på samma sätt så kanske han inte var så härlig också.
Böcker jag läser i sommar så dyker Lennon upp någonstans när någon har träffat honom. Han är alltid otrevlig. Han är alltid otrevlig, ja, i varenda jävla scenario. En ung, liksom En 17-årig Bee Gees-medlem som har kommit till London från Australien första gången. De har precis spelat in sin första singel. Någon producent har tagit med honom ut på någon klubb. Och så där är John Lennon 1966. Han är liksom top of the heap. Han är liksom kungen av hela popvärlden just nu. Och så kommer den här producenten fram och ska presentera den här Gibb-brorsan då, Maurice Gibb, eller vad han heter, 16 år gammal
typ. Det är lustigt att vi lyssnade på Stayin' Alive igår i bilen upp också, sa att det är perfektion, den låten. Ja, men
du vet att det är också takten. Det är också tips till alla lyssnare. Om man ska rädda livet på någon som har fått en hjärtinfarkt eller hjärtat har stannat, då ska man då i takt till Stayin' Alive, Stayin' Alive, ska man trycka på bröstkorgen.
Man ska inte sjunga Stayin' Alive, för det kan bli lite det kan kännas lite olämpligt.
Det kan kännas lite meta kanske. Men ja, den här Maurice Gibb och säger: hej John Lennon, vad kul att träffa dig. Ja, det förstår jag att du tycker, säger Lennon, och bara går iväg. Så, det är bara såna historier om honom. Men ja, det är förfärligt.
Jo, jag vet. Men samtidigt är bara det bara det är ju roligt också. Att han säger
Eric Clapton, en annan bok jag läser, och hans jävla memoarer. Han drar med sig en gammal kärring som han träffar på gatan. Han ska vara förband till Beatles, och Beatles är jättestora. Och den gamla tanten säger: ska du spela förband för Beatles? Ja, det ska jag faktiskt. Och då kan man få träffa Beatles då? Ja, jag kan ta med dig in. Och hon är kanske 70 år gammal amerikansk kvinna. Och så får han in henne mirakulös nog då i omklädning, i logen innan. Och så går han fram och tänker: det här är kul, kommer Lennon att gilla en 70-årig tant som vi får säga hej. Och då säger Eric Clapton: det här är liksom Margaret, hon är 70 år gammal från USA, hon tycker det är kul att få träffa dig. Då demonstrativt så gäspar bara John Lennon henne i ansiktet och går därifrån. Det tar aldrig slut.
Ja, men då såg jag en dokumentär som heter John Lennon versus the US. Du har säkert sett den, kan jag tänka mig.
Han vill få visum och bo i USA.
Ja, men den är så jävla, den är liksom din billig talking head dokumentär, men det är jävligt stora namn med den. Yoko är med och pratar jättemycket. Gore Vidal med sina sin härliga liksom svada pratar också och så vidare. Men det som är så jävla liksom, det är så fascinerande när man ser den här hela tiden, är det vi lite snuddade vid tidigare angående så här enkelhet. För det han då, jag vet inte, när splittrades Beatles, sånt här vet du, det kanske man måste säga, vilket år var det?
69-70 typ, ja. Det var ju utdragen process.
Ja. Och efter det så blev han väl liksom jävligt indragen i liksom fredsrörelsen i USA. Det var väl, han liksom...
Han var ju extremt woke, skulle man ju sagt, det säger man ju inte då.
Exakt, jag skulle komma till, jättewoke var, ja. Irriterande.
Han demonstrerade för allt och mot allt. Och alla liksom, så här, många av de här människorna som han engagerade sig för var ju liksom superas så här i efterhand. Men det kändes rätt just då att engagera sig.
Ja, och så var det väl lite grann. Bland annat den här John Sinclair, som var väl någon liksom spoken word poet från Michigan, va, som,
han blev fångad med två joints, och så åkte han in i fängelse i typ 10 år för det.
Ja, och så
it ain't fair, John Sinclair, som han sjunger då.
Ja, på någon jävla någon,
en 2+ låt.
Ja, det kan man väl, 3 får man väl ändå säga kanske. Men och det, han framför den då på Inosite, så här, du vet, välgörenhetskonsert väl för John Sinclair. Han satt väl inte inne i 10 år, han satt väl inne mycket kortare, va?
Nej.
De släppte dem ut. Ja, men skitsamma. Men jag bara tänkte, och man sitter där och så tänker man på just det där att uttrycka sig enkelt för att göra ett avtryck. För ska man lyssna på oss så är det liksom, ja, då är det en timmes liksom ordvajseri. Ibland är det bra, ibland är det sämre, men man måste ändå liksom lyssna mycket. Men Lennon var ju extremt skicklig på, och även Yoko då, som han heller inte ger cred. Han snackar hela tiden om mycket han älskar henne. Han skriver den här jävla låten Oh Yoko, heter den väl?
Yoko,
fantastisk låt.
Och nosar också på 2+.
Sjunger han in the middle of a shave, I'm calling out your name, när han så rakar sig? Det är han sjunger
in
i den
the
låten.
Middle of... Fan, måste... kan jag googla det?
In the middle of a shave. Det är, jag tänker,
nej.
Det är Hans Wahlgren som står in the middle of a shave, I'm calling out your name.
Vänta, Kristina. Jag måste nu kolla vad han sjunger.
Det är Fredrik, så är han in the middle of the shade. Eller så är han in the middle of a shave. Då tycker jag det är en 5+ låt.
Han sjunger in the middle of the night, I call your name, i första versen. In the middle of the bath, ja. I call your name. Vi är den här veckan sponsrade av Dressmann. Och våren har ju slagit till på riktigt nu, äntligen. Dressmann har fått in fantastiska kostymer då i 100% lin. Massa olika färger som är perfekt för vårens och sommarens alla happenings. Jag sitter och tittar på lite olika varianter här. Det är ju någonting med den marinblå. Jag hoppas och tror ibland att det lyfter fram det blåa i mina ögon.
Ja, det gör det. Men det är också någonting att man med en då fräsch ljus linjekostym, kan jag tycka, omfamnar våren och den där nalkande sommaren. Att man vågar lite, att man med den här kostymen säger, också berättar för folk som kanske inte ser vad det är för årstid, att titta, nu har vi gått in i våren och snart kommer sommaren. Allt är lika fantastiskt. Gå in på dressmann.com eller besök en av deras många butiker.
Vi säger stort tack till Dressmann.
Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar och det här meddelandet riktar sig då till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Syn kommer i olika smaker, styrkor och format.
Ja, i sortimentet hittar man då Syn Violet Licorice. Det har en balanserad smak av söt lakrits, viol och pepprig salmiak som då möter en syrlig sälta. De finns i normal styrka 2 men även nu som extra strong styrka 4. Och som vi nämnt tidigare är numera prillan smalare, längre och mjukare under läppen. Läs mer på niko.com och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plast åt. Vi är denna vecka sponsrade av Finnair som vi har jobbat med i flera år nu, va? Och är det något som kännetecknar Finnair så är det ju hög kvalitet och service. Alla gånger man har rest med Finnair, jag måste verkligen säga det, så har man känt den här servicen och den höga klassen. Det gör man inte alltid med alla bolag, va? Och man älskar ju att resa med Finnair som har så jävla många bra destinationer över hela världen. Mm. Tokyo, Hongkong, New York, Seoul, är det dit man ska åka nästa gång?
Och Finnair är ju otroligt duktiga på att hela tiden förbättra upplevelsen under resan. De har nya moderna nordiska kabiner i business, premium economy och economy class. Och deras app gör det otroligt smidigt då under hela resan med allt från check-in online till den senaste informationen nära till hands. Den bör man ladda ner direkt. Vi älskar Finnair som kommer vara med oss under några veckor framöver. Gå in på finnair.se och se vilken nästa resa blir. New York, herregud, så det vattnas i munnen bara av tanken på New York. Vi säger stort tack till Finnair.
Bad ropar på honom. In the middle of a shave, I call your name också faktiskt. Och in the middle of a dream. Så det är sant.
Ja, men in the middle of a shave är en väldigt bra sätt att placera. Alltså det är väldigt vackert tycker jag.
Man ser och rakar sig och så ropar han hennes namn för han älskar henne så mycket. Detta går att applicera både på John Lennon och på Hans Wahlgren.
Hans Wahlgren står med liksom en sån här bick rakhyvel och rakar sig i huset.
Han är en fembladig jävel har han.
I Mallorca, de bor väl i Marbella eller var de bor. In the middle of a shave, I'm calling out your name. Och så står då Christina Skolin där. Och Kristina och Kristina. Och så kommer
han. Hon bryr sig inte så mycket om han, säkert inte, hon kanske inte är jätteintresserad av att han rakar sitt kön sådär. Men hon tycker att okej, han får väl hålla på. Det är kul att han har någonting att göra.
Det är farligare och farligare, mer riskabelt ju äldre han blir såklart. Men jag ska bara han låten och Yoko och så här. Sen var han ju samtidigt ändå, han skulle helt enkelt prata om hur kär han var och så vidare. Och den här bädd in i historien när de åkte runt och liksom låg och hångla i olika hotellsviter och kallade dit pressen så att säga. Mm. För att göra folk liksom varse om världens och sakers tillstånd, inte minst i Vietnam.
De hade ju en slogan som de lanserade som heter "War is over if you want it". Och så satte de upp det på billboards över hela världen. Och det är ju väldigt slagkraftigt.
Ja, det är otroligt. Och hennes idé var väl först, vi gör posters av det här. Och sa han, nej men jag har ju pengar, vi köper billboards över hela världen. Och så gjorde de det. Men jag tror att hon, alltså, låter i Imagine är baserad på hennes dikt, tror jag. Som, eller heter den Imagine-dikt? Jag vet inte. Men det är någonting. Hon har skrivit i princip låten. Men det tog ju liksom 10 år innan han gav henne cred för det sen. Officiellt. Så han var väl ett jävla as på många sätt. Och så, ja, hon är nog beräknande och manipulativ. Titta vad jag älskar min fru här. Men jag kan samtidigt ändå inte ge henne cred.
En sista eller någon, alla de här böckerna, det är otroligt att jag alltid, att han dyker upp i alla de här liksom, biografierna, memoarerna jag har läst i sommar. Men då är det då någon sekvens med när Rolling Stones har flyttat till New York i slutet på 70-talet. De bor där. Då har ju Lennon då låst in sig och då varit stay at home dad i 5 år. Lärt sig baka bröd. Någon slags ändå föregångare får man säga. Så han kliver av 1975. Han gör ingen med musik. Ingenting. Han är helt osynlig i 5 år för att enligt egen utsago bara vara hemma i The Dakota Building och fostra sin son Sean och se honom växa upp.
Det var han Yoko inte såklart.
Nej, han var väl ute, jag menar, han var ju jätteurspårad också förstås. Men han gjorde åtminstone, gav inte ut några skivor, han gjorde inga konserter och så vidare. Men vid något tillfälle så kom, säger då Ron Wood, gitarristen i Rolling Stones, hemma hos Keith Richards som givetvis också är med Rolling Stones. Då knackade plötsligt på dörren och de har ingen aning vem det här är och då öppnar och så står John Lennon där i någon slags märklig regnjacka och Yoko Ono står bredvid honom och står sticka någonting.
Ja, det är klart hon gör.
Så kommer de in i lägenheten och då så sitter Yoko lite för nära Keith Richards och John Lennon och då säger John Lennon till Yoko Ono, sätt dig i hörnet och sticka, kvinna. Och då gör hon det, är lydigt och sätter sig. Och sen vänder sig då John Lennon med liksom lyssna ögon mot Keith Richards och så bara slår han ihop händerna och gnuggar händerna. Så, vilka droger är det som gäller idag? Och då ler bara Keith Richards mot honom och säger heroin. Ja men då kör vi! Och så blir det liksom ett par dygn på heroin innan John Lennon då konvulserade och svimmade på golvet. För han tog
men det när han säger det där åt Yoko, då är det en del av något rollspel antar jag, eller?
Kanske, ja, det måste
det finns en woke, det finns en woke infallsvinkel på det där, så att hon köpte allt det där, antar jag.
Han var ju också ett as.
Men jag skulle bara säga just det där om, bara för att cirkla tillbaka till det där med enkelheten. För när han bara säger war is over if you want it, eller give peace a chance, det var det jag måste säga, beundrar honom. Det är någon kvinna i den här jävla dokumentären som står och skriker på honom för att hon tycker att han är liksom, vem har du blivit? Du var ju så smart och så vidare.
Ja, jag har sett den. Ja, det är, ja, precis. Jag har sett den. Han blir ju galen på det. Det är jättebråk ju. En klassisk scen som är med i många dokumentärer.
Ja, men det är så jävla bra.
Men det är någonting med den här kvinnan som hon sitter där och tycker, men
jobbar hon för The New Yorker typ? Hon jobbar för The New Yorker.
Ja, men precis, det är någon sån här superprestigetidning. Hon tycker så här,
ja, för hon har ändå fått en lång intervju. Ja. Hon får ju liksom, får ju verkligen tid.
Ja, hon får hänga med Lennon och Yoko, och nu ska hon liksom, istället för att bara ställa frågor, så ska hon säga honom ett sanningens
ord. Fast det är samma fråga jag sa till dig. Var inte John Lennon ändå så att han liksom, han skulle, om han hade levt nu i Sverige, då hade han ju liksom gjort alla tidningar. Ja. Alltså han hade liksom gjort intervjuer med korsordstidningar. Han var ju väldigt, om man tittar då på hans, så att säga, absolut inte konkurrent, men de två stora då, liksom sångpoeterna under en viss tid, Dylan och Lennon. Dylan gjorde liksom inga intervjuer, men liksom Lennon känns som varenda journalist i hela liksom världen hade hans nummer.
Lättast på jorden för akkreditering till liksom Lennons presskonferenser. Han tog emot alla, för han ville få ut med sitt budskap också. Det var ju viktigt för honom.
Ja, jo, men han tyckte inte, han var väl så pass lite tragisk, så att det han gillade, det känns som att det inte är riktigt, de hade inget liv. De hade ju bara kunnat ägna sig åt varandra mer liksom i privat sammanhang. Men de älskade väl att bara synas.
Ja,
känns
det, och de ville få ut det där budskapet. Men det är någonting med när den här kvinnan då, i den här, det här klippet är med i massa olika dokumentärer, för det är sånt ikoniskt klipp då. Lennon är ute då för berätta för världen, war is over if you want it. Och det köper inte den här kvinnan. Och då ska hon liksom klappa honom på huvudet och säga, men snälla John, när ni kom då var ni något nytt. Det var det kul när ni kom med musiken och allt. Och nu, vad håller du på med nu? Du gör bort dig! Du gör bort dig! Du tror att du kan förändra världen? Du gör bort dig! Det är precis som, slår du mig nu, när ja, men det går inte att jämföra i övrigt, men när vi gjorde, ursäkta, röran på TV4, och ett en av sketcherna gick ut på att du skulle gå upp till Mikael Bindefeldt och säga att Hänt i veckan har kommit ut med sin tidning nu, och det här prenumerationstalongen, den här lösa lapparna som ligger med i tidningarna, då har de, om någon jävel har skickat med av misstag nu, en photoshopad bild på dig när du har ett praktstånd. Då har liksom lagt in Mikael Bindefeldts huvud.
Ja, jag var uppe på hans kontor, klev bara in där.
Ja, skulle lura och honom att det här har skett. Någonting, vad är din kommentar till
det?
Det
var ju liksom supergrov bild. Alltså, ja. Photoshopad var ju så jävla jättestånd.
Ja, ja, och det var ju då.
Han blev överrumplad, kan man väl säga att han blev. Han blev väl överrumplad.
Ja, men och han förstod ju ingenting. Men hans då, jag såg ju det här råmaterialet sen. Jag vet inte ens om det där sändes eller inte. Men då, hans inställning var precis samma. Förutom att du inte var John Lennon. Men, så här, men Filip, du gör bort dig. Du gör bort dig nu. Du hade ju någonting en gång i tiden. Och din motsvarighet till att skriva I wanna hold your hand var typ att intervjua honom för Aftonbladet 4 år tidigare. Det tyckte han var liksom din I wanna hold your hand.
Bli utskälld under intervjun för att jag inte kände till Truman Capote.
Okej, okay, ja, men det gör du nu.
Ja. Ja. Nej, men det var, jag kom dit och visade upp den här bilden och handverket. Du var ju på väg någonstans. Ja, visst. Det är härligt. Jag trodde inte att du skulle jämföra mig med John Lennon. Eller min karriär med John Lennons karriär. Men kanske är det rimligare än vad jag någonsin hade tänkt mig. Ja. Men man känner hela tiden dokumentären, ja, det är nog ingen trevlig man, men jag satt ändå och tänkte, jävlar vad han utnyttjar sitt kändiskap på ett bra sätt.
Ja, verkligen. Han förlorar jättemycket pengar på det, och han förlorar jättemycket så här. Han gav ut massa bananas. Han gav ut en skiva som bara bestod av ultraljudet på barnet han och Yoko väntade, som till exempel missfall. De var med i en bilolycka, barnet dog, men det ultraljudet hade de kvar då, hjärtslaget från den då döda bebisen. Men när bebisen fortfarande levde så gjorde de en bandning av det hjärtslaget. Det ljudet
ska de sälja in det till Richard Branson. Richard Branson släppte,
ja, det, va? Var på Virgin så? Records. Ja, men det är ändå cutting fan edge. Alla de folk vill ju bara att han skulle spela in liksom glada I wanna hold your hand-låtar, och så, men jag ska ge ut en singel med ett dött fosters hjärtljud. Varsågoda. Och en sista grej, också otroligt. När han fick ju då, alla i Beatles fick ju sån här, det här har du hört tidigare tror jag, men de fick ju då en sån här medalj för att de hade sålt så mycket skivor och betytt så mycket för brittiska imperiet. Då får man någonting som heter Member of the British Empire, en medalj. De åker till slottet 1965, höga på gräs, röker på inne på slottet, får de här medaljerna, sitter och fnissar lite grann. 4 år senare så har ju Lennon blivit en annan. Han är ju mycket mer anti-establishment då. Då skickar han tillbaka den här medaljen för att England har engagerat sig i något krig i Biafra. Jag vet inte historien där, men han lämnar tillbaka, han skickar ett brev med medaljen som han skickar tillbaka, och han skriver, jag skickar tillbaka medaljen i protest mot Englands inblandning i Biafra och för att min singel Cold Turkey rasar på listorna. Det är också kul att blanda de två tankarna. Det illustrerar ju allt. Folk, vanligtvis har man en tanke i huvudet. Det där är två helt parallella.
Nej, men han hade ju någon slags Tourette. Han hade ju ett behov av att förstöra sin karriär hela tiden. Och jag satt ändå fan vad imponerande jag är.
Ett sista inspel bara apropå Give Peace a Chance. Så är det också bra när högerjournalisten PJ O'Rourke, den amerikanska högerjournalisten då, ger ut boken Give War a Chance. Han tycker då att krig är bra.
Men det är också slagkraftigt.
Det är en bra titel. Det är Give War a Chance.
Jag ska tycka det är lika coolt att göra det som Give
Nästan
Peace.
Snäppet bättre. Den tanken behöver också tänkas.
Nej, men också så bara sitter man och tittar på det där och tänker fan vad modig han är som just slår sönder sin karriär. Och när man är på Lennons nivå. Det är ju liksom ingen halvkändis, utan han är då.
Nej, men det är ingen Malmö-komiker, utan det är liksom John Lennon som är på den översta pedestalen.
I alla fall den asyliga journalisten då som skäller ut honom. Mm. Och han liksom försvarar sig med: jag vill inte sjunga Hard Day's Night resten av mitt liv. Nej. Vilket man ju fattar. Men han är råförbannad där.
Det ska man komma ihåg, det är då ändå bara 5 år sedan han har skrivit Hard Day's Night. Det gick ju så fort också. Alltså ingen har ju accelererat så fort. Han ser ut som en helt annan person. Och han är en helt annan person. Från Hard Day's Night till Cold Turkey, som handlar om hur han skulle lägga av med heroin och så vidare. Det är 4-5 år däremellan. Men det är liksom, det är två livstider.
Och han var ju så att säga det var ju så mycket kvinnor och hat naturligtvis också mot Yoko.
Och rasism, herregud, för att hon var från Japan och så vidare.
Han provocerar ju hela tiden i alla fall. Och då säger han bara till den här kvinnan ändå, när hon ändå så säger till honom och bara liksom avfärdar honom som en... Alla tyckte att han var högjämt också. Att han var liksom knarkande idiot, att de två var bara liksom, hade tappat det. Då säger han ändå någonting. Ja, har du hört Give Peace a Chance? Jag skrev den, jag tycker den har gjort ganska bra avtryck ändå. Då hade liksom 1 miljon människor väl stått och sjungit den i Washington DC någonstans under ett möte.
På någon
liksom
demonstration, ja precis.
Ja, men jag menar, det där är nästan beviset av enkelheten ändå. Han bara ville bara hamra in ett ord, och det är peace. Och han utnyttjade sin kändisskap. Han var vidrig mot tanter som ville träffa honom. Han var vidrig mot Bee Gees med Demma säkert. Men som han ändå använde sitt kändisskap till att få liksom uppmärksamma någonting. Man kan tycka, uppmärksamma fred. Alla vill väl ha fred. Ja, men det var ändå extra stark när han gjorde det. Och att liksom sättet han gjorde det på. Jag var Lennon kär och nu blev jag lite ledsen när du direkt skulle dra upp Gitina.
Men vet du vad? Det är precis samma sak egentligen. Så är det väl samma sak. På samma sätt som att han lämnar tillbaka medaljen för att protestera mot Englands inblandning i Biafra och för att Cold Turkey rasar på listorna. Det är den dualismen gör honom till ett geni i det ögonblicket. Och jag antar att det är as. Man behöver ju inte vara ett as för att vara ett geni förstås. Men nej, så där.
Ja, men det var så konstigt. När vi åkte igår så hade jag sett den här och så sa, fan, vi måste lyssna på Lennon hela vägen nu. Och trots
att
det
dokumentären så...
den finns väl någonstans. Som sagt, det är inget mästerverk alls, men det är ju scener i den som man golvas av och man bara förälskar sig i det här jävla geniet han ändå var. Hon också ett jävla geni. Man är så lycklig att hon träffar varandra, eller hur?
Verkligen.
Ja, men det är århundradets kärlekshistoria.
Tveklöst. Ja, får jag bara säga, apropå Lennons förmåga då, och vissa typer av konstnärer förmåga att uttrycka sig koncist, så finns det ju också faktiskt låtar som är mer som poddar då egentligen, om vi ställer de två liksom konstformerna mot varandra. Lennons Give Peace a Chance, koncishet mot poddarnas svammel som du och jag ägnar oss åt. Så finns det ju även låtar som går mer åt poddhållet. Jag lyssnade på en dokumentär. Jag visste inte att det fanns P2-dokumentär, men det finns det tydligen då. Och då är det en dokumentär om låten Vintersaga, eller En Vintersaga, vad den nu heter, som en vad heter
inspelad av Py Bäckman, va, tror jag, eller vem var det som gjorde den? Nej, Monica Törnell.
Skriver av en man som heter Ted Strömtron. Nej, det var inte Py Bäckman, utan det var Monica Törnell som gjorde den, som fick en hit med den 1984. Den är så jävla bra att vi tycker vi avslutar podden med den låten idag. Men det som var härligt i den här dokumentären var, detta är glädjande nyheter tycker jag. Jag har väntat länge på detta. Jag vet att du också har gjort det. En värdig svensk arvtagare till sångaren Shane McGowans skratt. Vi har ju pratat
om honom. Du får nog berätta lite mer om Shane McGowans skratt.
Shane McGowan är inte heller lätt att leva med, säkert oberäknelig att umgås med också på många sätt då. Irländare, sångare i bandet The Pogues och med
sig. Nej, vet du vad? Jag tror att han är väl så jävla liksom, han är väl så jävla beräknelig. Han var väl alltid bara dyngrak.
Jo, men jag kan tänka mig att han i det här dyngraka tillståndet ibland fick infall som var svåra då att hantera kanske för hans omgivning. Jag vet inte, han har ju druckit otroligt mycket. Men de senaste kanske 15 åren när The Pogues och han inte haft så många hits längre, så har han mest varit känd för att han har ett skratt som somliga då har liknat vid ett gammalt modem som kopplar upp sig. Vi kan lyssna kort på Shane McGowans skratt här.
I never stopped right here listening to crap. It's
just some people can't tell the real, you know, pop, the real thing, you know.
Du och jag har varit besatt av det här skrattet. Det är ju väldigt härligt, för det är härligt att få med tiden ett skratt som antyder att man har levt. Shane McGowan hade ju inte det där skrattet när han var 22. Det är ett skratt man får, som man liksom förtjänar efter ett liv i sus och dus ju, eller hur?
Ja, onekligen, ja.
Det visar sig då när jag lyssnar på dokumentären om låten Vintersaga, som då beskriver kaleidoskopiskt, skildrar liksom Sverige på vintern, och det är liksom Körnbron och det är ett träningspass i Ullevi. En enormt bra låt som ni ska få höra alldeles strax då. Men Monica Törnell då, som får en hit med den först, Jerry Williams fick det senare, hon har då med åren skaffat sig ett riktigt Shane McGowan-skratt. Och det är någonting med det här skrattet som gör mig så jävla glad. Det är liksom...
Sverige har ju gått och väntat på det här.
Ja, och det är kul att i podden leverera goda nyheter. Nu har vi fått ett svenskt Shane McGowan-skratt. Man tror det här måste blöda över i en hostattack nu. Det måste det, men det gör inte det, för det är bara ett skratt. Du ska få lyssna på, jag har klippt ihop 4 av hennes skratt. De kommer då här.
Jag har lite svårt för när det blir för mycket elände. Var det någon som sa att om du säger is när du sjunger så känner man isen. Och så var det ännu mer elände. Och det var pengar och satsa på dig själv, var det inte då ungefär också. Business och alltihop.
Oh, otroligt. Det är väsandet. Det är inte, jag kanske hade väntat, jag glömde bort det, men jag hade väntat mig något lite rossligare. Men det är ju väsandet som är liksom...
Men vet du vad? Det är skrattet som inte är uppdelat i ett staccato, ha, 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 utan det är ett enda långt läte. Det är som ett skratt som inte hämtar efter andan på något, utan som bara pågår. Som man skjuter ut en båt i en kanal eller någonting, så bara... Det är så jävla härligt.
Men vad är det för dokument? Jag är fascinerad över att hon... Alltså, det är en dokumentär om henne.
Nej, en dokumentär om låten Vintersaga helt enkelt. Ted Ström som skrev den.
Har de slut på idéer på P2?
Nej, det ska du inte säga. P2, det här är ju, det är ju musikkanal. Det är klart man kan göra en dokumentär om en så ikonisk låt som har kommit.
Men har de gått lite i dokumentärfällan i hela Sveriges radiohuset?
Det skulle kunna vara så att framgångarna för P3 dokumentär, P1 dokumentär gör att liksom, snart kan allting bli en dokumentär. Det är också talande, för Monica Törnell är ju en viss typ av artist. När hon får en hit med den, med Vintersaga, man tror på henne när hon sjunger om Sverige på det här sättet. Sen Jerry Williams, man tror på honom, han har varit runt i Sverige överallt. Man tror på John Lennon
också när
han
sjunger Give
Me Some Truth. Man tror inte lika mycket på när de spelar upp Andreas Jonssons tolkning av Vintersaga. Det är lite svårare att tro på.
Det hade de ändå med, han har spelat in den, eller?
Ja, precis. De har sagt, låten har kommit i många olika inkarnationer. Den har kommit som TV4-underhållning, och då spelar de då Andreas Jonsson. Han har väl gjort det i något så mycket bättre då kanske.
Det är klart att han har. Och det höll vi på att spela sig. Vilken fin konstant det är för Sverige ändå, att det pågår, att det är inte nedstängt så att säga. Det sker också just nu.
Det är någonting med Monica Tunnell-skrattet som gör att man liksom så här, jag antar att man...
Det är ett belevat skratt.
Ja, men det är ett skratt man inte kan få om man inte har rökt 45 000 cigaretter. Men man vill ändå ha det.
Ja, men sanningen är ju att för att man ska uppskatta skrattet så måste det ju ha föregåtts av sus och dus. Så är det. För att om det hade varit liksom orienteraren Jörgen Mårtensson som hade det skrattet, om man vet att det inte finns något sus och dus, ja men då är det inte kul. Alltså ett skratt berättar en historia. Är väl så. Det är en slags memoarer.
Alla skratt berättar ju inte historier, men det är liksom som ett fingeravtryck liksom. Det är som en snöflinga på ett sätt. Det är liksom unika gestaltningar av vem personen är. Och du har helt rätt i det. Monica Törnell har nog levt på rätt bra, tror jag. Hon har väl druckit för mycket och så vidare, har hon talat ut om, tror jag. Men det känns som att det där skrattet kan man liksom bara vila och tänka, där har det funnits kul stunder.
Men det är en tjej som är med här också, som är tillsammans med en av människorna som har ett skratt som alla älskar. Det är intressant hur hon sitter i soffan, hur alla då hela tiden riktar sig mot henne och försöker berätta stories passade för att hon ska börja skratta. Det här är inget tunnelskratt, men det här är ett smittande skratt.
Ja, men jag har tänkt på det också. Det måste också kunna vara jobbigt att bli den personen, för att man känner sig, ja okej, nu vill ni höra det här skrattet igen, för det får man ju höra. Oh, you get such a lovely laugh. Det har hon hört liksom 10 000 gånger förstås. Och då förstår ju hon, ja okej, nu försöker hon få mig att skratta igen. Att det kan bli liksom så här, ja... autopilot.
Men jag vill bara, det känns som att du inte riktigt jag förstår det, du ville berätta om Monica Tranelska. Jag tycker det är kul att det nu finns. Det kan bli med wheelsignaler, nya Crazy Frog eller vad det hette. Nej, det var, det var ju en period i mänsklighetens historia där liksom telefonsignaler var väldigt stora. Folk trodde att det skulle vara för evigt, att man skulle kunna tjäna pengar på signaler i all evighet. Det var känslan.
Jag minns fortfarande en liten Ericsson-telefon. Nu kan du välja låtar som ringsignal. Det här är kanske 1999. Jag väljer Knowing Me, Knowing You, refrängen av ABBA. Fan vad mäktigt. Ställer in det, sitter i bilen på Heron City-parkeringen, minns jag tydligt. Ställer in den, kul, nu har jag en ny ringsignal.
Du var ganska ofta på Heron City och gick på bio själv för att det var så tomt.
Ja, jag tyckte det var jättemysigt. Ja, går du in för att se en bio och köpa mig liksom 4,5 kilo naturgodis kanske, i hissen så spelas otroligt nog då Knowing Me, Knowing You direkt, och det är liksom, slumpen i det är så jävla sjuk. Så jag vänder mig åt personen som står bredvid mig. Förstår du vad sjukt det är? Jag har precis skaffat den här som ringsignal, nu spelas den i hissen. Det är inte möjligt att detta händer. Och sen plötsligt slutar låten spelas i hissen plötsligt. Och han säger, jag tror att det var din telefon som ringde. Då hade jag redan glömt bort att det var min ringsignal. Så det var så jävla existentiellt svindlande ögonblick. Det kändes som att jag föll fritt. Hur kunde jag inte förstå?
Det är som när Brian, det är som Brian tog in mig på en toalett här igår i ett av de här husen.
Det förvånar mig inte.
Nej, men det låter smutsigare än vad det var. Men han skulle ha tog in mig där för att jag skulle lyssna på hur fläkten inne då i toaletten ackompanjerade musiken på hans mobil så perfekt. Som att de hade blivit en orkester.
Fan, ja, han har en sensibilitet i att upptäcka saker som verkligen inte är någonting. Men om man går all in och verkligen bejakar möjligheten att det kan vara någonting, då är man ju med om någonting man inte vanligtvis är med om.
Men någon gång ska han få intervjuas i den här podden. Jag vet inte om han gör sig i en podd. Du är väldigt nära med honom också. Han är en av världens roligaste människor, tror jag, skulle jag vilja påstå. Men och när han gör sånt där, det är svårt att återberätta komiken i det. Och ibland blir ju vår podcast då väldigt mycket av ett samtal mellan två kompisar, för du kan ju verkligen föreställa dig vad som sker. Men jag vill bara, det känns som att du inte riktigt vet. Håller du inte med om att John Lennon och Yoko Ono ändå är århundradets kärlekshistoria?
Jo,
det är viktigt för mig.
Ja, jag förstår det att du är inne i den, du är inne i skov nu eller vad det heter. Men
vet du vad jag tycker, att man pratar om varför de, låt oss prata om John Lennon, det är väl okej. Okay. Mm. Vi behöver inte ha dåligt självförtroende. Nej, men jag menar, på ett vi här vi pratade om att han gjorde ett avtryck som då som liksom politisk vilde och att när han blev tillsammans med henne så blev var det kvinnohat, hon blev hatad och de vissa menade att det var hon som splittrade Beatles. Det stämmer ju inte överhuvudtaget naturligtvis. Ja. Men det är också någonting att folk gillar inte att se folk som är sådär, de var ju för konstiga. Alltså folk vill ju såhär, jag har hellre en trist relation än är sådär kär.
Ja, men det är någonting man vill väl, på samma sätt, man vill aldrig höra människor berätta om sina lyckade bostadsaffärer. Man vill aldrig höra människor berätta om sina drömmar förstås. Man vill heller aldrig se människor som är för kära. Ingen vill se
det. Jag vet,
men och grejen är att människor som är kära,
ja, fast
fattar
i deras
inte
fall,
det.
Jag skulle ändå säga att de var ju...
Ingen vill se det.
Ja, men de var ju ändå... Det kan jag hålla med om. Men i det här fallet var det någonting att det fick folk att inte vilja bli kära. Därför att det verkade så crazy.
Ja, det är det. Förstår du? Alltså, de var ju inte det här paret på festen. Nej, som sitter och hånglar på en fest och tittar. Eller vet, ännu värre. Människor som skryter om sitt sexliv. Det ska vi inte ens...
Nej, men det är så att det är så här snygga lyckade paret som bara hånglar.
Nej.
Det här var ju någonting. Det här var ju någonting, jag vet inte. Det perfekta amerikanska ordet var ju att deras kärlek någonstans är disturbing.
Ja, verkligen. Ja, men de kallar till en presskonferens där de sitter inne i varsin vit tygsäck. Vi lanserar nu uttrycket bagism. För om man sitter inne i en säck, då kan man bli vem man vill. Ingen kan se vem man är och så vidare.
Genialiskt.
Jo, men vi som är på presskonferensen vet ju att ni är inne i säckarna. Det är därför vi är här också. Så det är liksom inte...
Jo, men är fortfarande jävligt bra.
Det är en kul...
Dissa inte Lennon.
Nej, det är jätteuppiggande. Men du har rätt i det. När man såg deras märkliga, disturbing kärlek så kände man, jag orkar aldrig mer bli kär. Jag orkar inte.
Ja, men om man ser, jag är inte ens det. Jag tänker människor som har lite trista relationer och sådär. Och du vet, det är kärlek i tystnadens tid, så att säga. Det enda folk, de vill inte prata med varandra. Man liksom sitter och är på varsitt håll i huset och så vidare. Många tänkte att jag har det mycket bättre än dem.
Ja, men det kanske var motsatsen. Jag kommer när filmen Shakespeare in Love kom, så var det väldigt många människor som då par gick och såg den här romanen. romantiska komedin. Och så var kärleken så stark och vacker i Shakespeare in Love att det blev ett fenomen att par var tvungna att gå i terapi, för att när de kom ut från biografen och sneglade mot sin partner så insåg de: helvete, vad tråkigt jag har det. Men det här kanske var
motsatsen
till det.
Och denna jävla Notting Hill-film. Ja. Kommer du ihåg Notting Hill som hela vår bekantskapskrets? Det var, jag tror du och jag aldrig har känt oss mer isolerade och ensamma. Du och jag var, vi blev liksom John och Yoko som satt i ett hörn.
Muttrade.
Och kunde inte fatta varför alla, men liksom, alla tyckte det var så vackert. Alla blev sugna på att bli kära igen. Folk köpte
men det där. Alla blev sugna att bli kära i och ihop med en superkändis. Som det ändå är.
Ja, och med i Julia Roberts. Men just det där, känslan var väl ändå: åh, vad sugen jag är på att bli kär igen. Man kan träffa vem som helst. Jag som en jättevanlig människa kan få en superkändis och så vidare. Ja, det hände inte så ofta. Nej. Och filmen i överlag var jävligt ytlig och på många sätt helt värdelös. Ja. Det är den mest liksom, jag vet inte, det är den mest överskattade filmen i världshistorien nästan.
Det vet du att det är Love Actually.
Ja, men det är samma jävla man bakom dem också. Den är Richard Curtis som nu har gått ut i tidningarna och sagt att beskatta mig högre. Jag har alldeles för mycket pengar.
Fan vad kul.
Ja, men det är...
Fan vad kul att
säga. Jo, jag vet.
Beskatta mig högre. Give war a
chance. Ja, men det är också jävligt självgott. Ja, men i alla fall, men det, folk blir såhär, nu blir jag sugen på att bli liksom...
Ja, exakt. Det finns många olika reaktioner. Notting Hill-reaktionen är: jag är sugen på att bli kär. Shakespeare Love-reaktionen är: fan vad trist förhållande jag har. Jag måste nog kanske göra slut för att det här... Så här,
och John och Yoko är: herregud, jag vill absolut inte bli kär.
Den här stentrista relationen jag har är det bästa som har hänt mig.
Jag, liksom, jag hellre har en relation där jag inte knullar på 10 år, där vi bara går runt och liksom är bittra mot varandra, än att vara John och Yoko. Så är det. Så på så sätt är det ju...
Än att sitta i en vit säck med sin fru.
Ja, men det finns en komplexitet i det här århundradets kärlek. Historia, vad det kan vara. För bevisen kan det ju vara något liksom vackert. Och i det där åren av kärlekshistoria så känns det som att de relationerna, och klassiska relationerna som har beskrivits på det där sättet, jag vet inte vilka det är, jag kommer inte på några just nu, men...
Så här, vet du vad, århundradets kärlekshistoria är nog ändå, får jag säga, när då kungen av England blir kär i en amerikansk kvinna som har varit skild 2 gånger. Han blir så jävla kär i henne att han vill gifta sig med henne, men hon är helt oadlig. Det här 1935.
Jag vet, ja, men det är inte så känd.
Och så säger han: oh, jag... Men förstår du då, du måste ha lite historia här, lite perspektiv. Förstå mitten på 30-talet, när liksom brittiska imperiet fortfarande är någonting. Member of the British Empire, som John Lennon skulle bli i en tid när det knappt betydde någonting. 1935 är det allt. Och kungen av detta, han abdikerar för kärlekens skull, med den här liksom i engelsmännens ögon då, slynan som är skild 2 gånger. Nej, jag är så kär i henne, jag skiter i vad ni tycker. Jag avsäger mig tronen. Det är liksom, det har ingen kung.
Nej, men jag håller med dig. Jag håller med dig, och det är alltså en århundradets kärlekshistoria.
Sen när de hade gift sig åkte de raka vägen till Hitler och käka typ.
Ja, jag vet.
Det var ju problematiskt många sätt.
Men den där en århundradets kärlekshistoria måste alltid involvera liksom smärta, bråk. Det är liksom en hinderbana.
Ja.
Jag vet inte hur komplicerat det var för John och Yoko. Det kanske var att de kunde göra vad de ville. De var så jävla privilegierade på ett sätt.
Så var det såklart, ja.
Men jag tror att de allra flesta människor, om man själv känner, för jag känner så här: gud, jag blir så inspirerad av deras kärlek. Jag och Agnes borde också lägga oss under ett jävla lakan och kalla till presskonferens, så kommer en människa från Bergslagsbladet i Köping dit.
Det vore ändå kul. Ja, men Kanye West är något mitt i något superbipolärt skov nu förstås. Och Kim Kardashian West på Insta idag har lagt ut massa stories om: ja, min man mår ju inte bra. Nu kallar han mig för Kim Jong-un eller vad det nu är. Så här, jämför henne med liksom Nordkoreas diktator. Det är jättestökigt att vara Kanye West nu. Men det är också spännande förstås för hela världen. Alla tycker,
men det är disturbing. Han är verkligen disturbing.
Han är så jävla disturbing. Så lite,
ja, men hon är ju inte disturbing. Skillnaden är ju att hon är inte disturbing i samma sätt. För nej. Yoko var ju också disturbing. Det var ju två människor. 1 + 1 = 3, så att säga.
Men det hade varit kul om du hade hamnat i något Kanye skov med Agnes och kallat presskonferenser som ingen riktigt orkar dyka upp till.
Du hade ändå mått bra av det väl?
Ja, det här, om du hade dykt upp till mina grejer hade jag ju
men jag tror möjligen att jag kanske är mer lagd åt det, för jag satt när jag grät över deras när vi i bilen sen lyssnade på Oh Yoko, som vi ska avsluta den här podden med, In the Middle of a Shave. Ja, men då tänkte jag ändå: jävlar vad vackert det är. Vad vackert det är att det blev så där, John och Yoko, att ni träffade varandra. För det sker ju inte på samma sätt som John och Paul träffade varandra. Det är ju ur de där helt oväntade med att när vi lever i Raja och Tinder-tider så mm. är det ändå så här, du har skrivit en profil på vem du är. Och det är ju det är vad det är, jag förstår det är svårt att träffa någon och så vidare. Men det där är ju liksom slumpmässiga möten som leder till århundradets kärleksaffärer. Det är ändå sånt jag lever för att konsumera och njuta av, måste jag säga.
Ja, det är vackert.
Ja, men det är ju det. Så inåt helvete. Och sen så hon gjorde ju då det, och det här tror jag han älskade sen också, John. Jag vet inte vad det är här, det är för samtal. Man kanske är lite hudlös plötsligt efter en pandemi. Så man tittar på dem och tänker, nej, det här är inte alls disturbing. Det här är jättevackert. Däremot är ju Kanye disturbing på riktigt. Men hon gjorde någon, jag tror hon gjorde någon installation som heter Cat Piece, tror jag hon gjorde. Och så satt hon sig bara i ett då i någon slags sal. Och så var det, alltså, det var en konst, en konstform givetvis. Och så fick då, det kanske jag ska jag göra en cover på Cat Piece någon gång, Fredrik? Det var så då att publiken som kom till museet eller till den här, vad det nu var, den här lilla den här konserthallen eller vad det var, så fick de då klippa, hon gav dem tillåtelse, hon gav dem en sax, och den saxen fick väl vandra runt, va? Så fick man klippa någonting av henne, så att säga, av hennes kläder. Det blev ju liksom en fråga om liksom tillit, och den var väl liksom oerhört woke då, enligt många, väldigt ett feministiskt mästerverk och så vidare. Och jag vet inte hur det var, men hon satt väl naken på slutet, mer eller mindre, tror jag, när hon hade. Ja, och jag bara kände, det där, det är väldigt, det är väldigt väntat att John Lennon tycker att det är bra. Det är en rak linje mellan det och The Bedding. Och kanske ska jag göra,
nej, vet du vad, nej, det är viktigt. Nej, det var inte väntat. Lennon 1964 hade inte tyckt det var bra, men hon förändrade ju honom. Så det är det som var, det är det som är det storartade.
Ska jag göra en sån presskonferensinstallation där liksom Bergslagsbradets reporter kommer och klipper sönder mina kläder tills jag sitter naken. Där jag sitter naken och ser ut som Hans Wahlgren. Minus vaxningen, så att säga.
Nej, inte minusvaxningen. Den får du lösa innan.
Ja, eller den får publiken göra, såklart. Det ingår ju i, det är liksom uppdateringen, ja, av The Cat Piece.
Alla på presskonferensen som bara blir en person, för det är bara en journalist som dyker upp från Bergslagsbladet, för alltså klippa av med mina kläder och sen raka mitt kön med hårborttagningsmedel eller med en liksom fembladig hyvel.
Ja, det blev märkligt det här, men det var det är som man konsumerar grejer på ett sätt under somrarna, så att det kanske, mötena är färre nu, har jag haft några möten, men det är därför man gör att man går och tänker på John Lennon en hel dag och på Yoko Ono, ska säga.
Men man låter huvudet liksom segla iväg till andra världar via böcker eller bara via, man ligger liksom bara och dåsar i solen och skyddar sig mot myggen. Då tycker jag att det är härligt att fantasin får flöda.
Man hoppas att man ska få höra då innan sommaren är slut en anekdot om en trevlig John Lennon. Det är väl det man nu går och väntar på. Är det någon där ute som har en anekdot? En anekdot
om en trevlig John Lennon. Maila till podcast@poddff.com. Vi älskar att ni är med oss. Vi älskar att göra det här varje vecka. Sommar, vinter, höst och vår, pandemi eller inte. Vi är glada som djävulen, och vi tar inte för givet att ni lyssnar. Det ska ni veta, det tackar vi för. Vi hörs igen om en vecka. Hej!
Tankar som stampar genom drivisen i Kvarken. Ett träningspass på Ullevi i dis. I Tornio och en gumma på en spark. Landsorts fyr där snöstormen drar in. Tät snö som gloppar i Maria Bergs backar. Hett och svett på stadt i Härnösand. En tradar i snöre mellan Kiruna och Fjärran. Flämtande ljus i Visby hamn. Lapland.